du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Idag, innan du sätter dig ner, och det är okej, nu redan sitter, men så tänkte jag så här. Jag var med om någonting väldigt speciellt. Det är ju, jag blev anmäld till en kurs och de frågade om jag ville vara med i en studie. Och så skulle jag, de försöka bända mig rätt. Alltså det var fysioterapeuter, sjukgymnaster. Åsa Lena, du får förklara om någon inte förstår. Och då tänker jag, och då får du experthjälp. Och det kostar ingenting. Okej. Så jag går dit och tänker jag ska hjälpa några fysioterapeuter. Ni kan sätta er ner nu. Det är bara det att det här, när jag kommer dit så är det ingen där. Utan jag blir ledd till ett annat rum. Och när jag kommer in i det rummet så är det 2 stycken fysioterapeuter där. Som är experter. Plus 30 elever. 30 elever. Och alla skulle titta på mig. Och där stod jag i shorts och t-shirts och svettiga strumpor. Jag tänkte liksom att jag hann inte byta strumpor. Men jag var inte beredd på det här. Så jag tyckte det var pinsamt. Har du varit med om det någon gång? Nej. Det är bara jag som är med om pinsamma situationen. Och sen då så bara, ja, du har problem. Ja, fick jag säga. Liksom har problem här och där. Och så är det höften och så är jag stel. Och så är jag svårt för att röra mig i sidled och allting sånt. Och, det, och sen så frågade de mig, ja, vad jobbar du med? Jag är pastor. Okej, hur mycket sitter du om dagarna? Ja, fick jag säga att det var rätt så mycket sittande. Lyfter du någonting tungt på ditt arbete? Tänkte jag, de bara visste hur mycket tungt man lyfter som pastor. Man tänker, jag lyfter människor. Och då fick jag respons. Känner, wow. Och så, och vad är det egentligen som lyfter människor? Det är tron på Gud. Visst är det så? Ja. Så idag ska det handla om tro på Gud. Och hur den lyfter oss och förändrar oss och förvandlar oss. Så säg till någon att idag ska det handla om dig. Nej, jag sa fel. Idag ska det handla om Gud. Och dig. Elias var inte övertygad om att det var rätt budskap. Han ger en liten stilla protest, men han kommer snart i form igen. Igår morse, jag vill verkligen, ibland vill de vad jag vill, nej men det här vill jag säga. Nej, det var ingenting. Det här vill jag säga. Och så bara upplever jag den heliga ande säger, tala tro till mitt folk. Och då kommer det första bibelordet. Jag tror att vi ska få hjälp här. Med lite bibelord, det kan dröja, ni vet du det, men det kommer det direkt. Jag läser högt också, så säger jag bibelordet, för det är ju många som lyssnar sen också via nätet. Hebreerbrevet 11, vers 1-3. Ska vi läsa det tillsammans? Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Det är tro. Bibeln förklaras inte, eller man argumenterar inte i Bibeln och förklarar så att människor ska liksom förstå att Gud han existerar och så försöker man. Utan den förutsätter att man tror att när Gud säger någonting så blir det någonting. Så det är så vi ska förhålla oss till tron och till Bibeln genom tro att Gud han har skapat allt. Så börjar man få tvivel på att Gud har startat allt. Och det är människorna eller slumpen, vem han nu är, som har skapat allting. Så missar man målet från början och då har fienden nått sitt mål in i vårt sinne. Men nu tror vi att Gud har skapat universum genom sitt ord. Kan vi få ett amen på det? Och så tar vi nästa vers. Hebreerbrevet 11:6. Utan, vi läste tillsammans va? Är vi redo? 1, 2, 3. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Bra. Hebreerbrevet 11:6. Lite orsaken till att man talar ut Guds ord, eller att vi gör det, det är för att när man bekänner Guds ord, säger Guds ord, så understryker man också att man tror på det och talar ut det. Så om du får lite jobbigt, eller du kanske har det, tala ut Guds ord högt. I många kulturer så läser man alltid högt. Vi har en tyst kultur. Vi prisar Gud tyst i våra hjärtan. Vi läser tyst. Vi gör väldigt mycket tyst. Vi till och med egna lovsånger tyst. Vi har böner i våra hjärtan. Men att säga detsamma som, att bekänna är att säga detsamma som. Så tala ut Guds ord mer än vad du gör. Om det inte skulle få någon effekt, då kan du klaga på mig. Men om du inte har prövat det, så pröva det. Om du har prövat det förut, pröva det igen. För då blir Guds ord ett svärd genom att du talar ut Guds ord genom den heliga andes kraft. När jag nu sitter här och tänker på hur ska jag lägga upp det där, så bara kommer jag ska fortsätta det jag slutade för 14 dagar sedan. Då talade jag om våra tankar. Tankelivet. Och att tron börjar i hjärtats tankar. Man får en tanke. För att precis som otron kan börja med att man får en otrostanke. Att man undrar, skulle Gud ha sagt? Är det verkligen Gud som har lovat? Så måste vi förstå att det finns en större kraft. Och det är trons tanke. Så vi ska ersätta otrons tanke med... Det var 4 män som, och någon kvinna. Vi ska ersätta otrons tankar med trons tankar. Yes! Och trons tankar föds av Guds ord och av Guds ande. Hur lär Jesus oss att be? Många olika sätt. Säg det. Han säger...
Fader vår.
Fader vår, ja. Och när lille David skulle ha sagt, men kung David ber till Gud, så säger han i psalm 23.
Herren är min herde.
Alltså bara början av våra tankar i vår bön ändrar hela vår inställning. Därför att om Gud är vår far, då är vi hans barn. Då är vi arvtagare, då är vi familj, då är allting möjligt. Då börjar trons tanke. Om Herren är min herde, jag fattar ingenting. Ja, det var en väldigt felaktig översättning. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Men för många har det blivit fel i tanken. Så jag säger, Herren är min herde. Amen. Ja, det är bra. Nu kommer en del att tänka på olika saker där. Vi fortsätter. Om man säger så här. Allting beror på hur stor din tro är. Sant eller fel? Allting beror på hur stor din tro är. Det är inte riktigt rätt, va? Det är till och med fel. Om man säger allt beror på hur stor Gud är. Då blir det en sanning. Då blir det rätt. För Jesus talar om att den lilla, ynkliga, pyttipytt tron, frötron, senapsfruns tron kan förflytta berg och rycka bort träd. Det handlar om hur stor Gud är. Så därför så undrar jag, hur många är det som har en liten tro? På en stor Gud? Ja, nu är vi med allihop. Alltså det är det här som man måste få komma åt. Det handlar om hur stor Gud är. Okej. Vi ska läsa Romarbrevet 12:3 och så ska vi fortsätta det jag var för 14 dagar sedan. Där det handlar om tankelivet, men också om våran tro och om vad Gud har gett. Nu tar vi det. I kraft av den nåd. I kraft av den nåd jag har fått. Säg jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör tänka. Eller förlåt, än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Visst var det bra? Så att säga jag har inte fått någon tro, Gud är orättvis. Han har fått mer tro, den har fått mindre tro. Vem är det som kallas för trons fader i Bibeln? Han kallas för Abraham. Han är ett exempel på tro. Jag ska berätta för er hur mycket han egentligen trodde. Det är inte så mycket som man kan tänka sig. Först ett bibelord till. Efesierbrevet 3, vers 20-21. Det här var Romarbrevet 12 och 3. Nu blir det Efesierbrevet 3, 20 och 21. Ska vi ta den tillsammans? Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Efesierbrevet 3 och så ska det vara 20-21. Inte 1-21, det har blivit lite fel där, men det går att korrigera. Så här i vårt tankeliv så kan vi lätt begränsa Gud. Och när vi ber så kan vi tänka små tankar om Gud. Eller så kan vi tänka stora tankar om Gud. När vi ber så ska vi tänka det största möjliga om Gud. När Abraham blir kallad så blir han kallad att bara dra sig ut ur. Han kommer in i ett nytt land. Gud har kallat honom in. Gud säger till honom, du ska få lika många barn som stjärnorna är på himlen. Eller lika många barn som sandkornen i öknen. Det är många. Är det någon som kan räkna dem? Då tänker man, han förstår ju att det kanske inte kommer att ske under hans jordeliv. Men när man är 75 år så kanske man börjar undra lite grann att nu kanske jag är lite för gammal. Boris han hintar här om att han var 40 och Maria blev jättenär. Eller inte att han var 40 utan han vill ha barn. Och Maria grymtade lite grann. Då tänker man, de är bara 40 år. Men det har inte varit så konstigt. Men om jag skulle säga det, eller någon som är 60 eller någon som är 75. Jag ska inte nämna några namn här. Här är det äldre människor som ännu inte har fått se löftena uppfyllda. Och Abraham ser vi som en trons hjälte. Men hur började det för honom? Vi ska läsa nästa bibelvers här. Första Mosebok, kapitel 20. Och så står det så här. Och Abimelek frågade Abraham, vad tänkte du när du gjorde det? Vi stoppar där. Stopp. Backa. Det här står i andra Mosebok 20, 10-11. Hör det här nu. Nu ska du höra på en hjälte och hur dåligt han började. Vilka tankar han hade. Abraham har fått löfte av Gud. Att han ska bli far till många folk. Alltså till nationer. Mängder av barn. Så ska han resa till Egypten. När han väl kommer till Egypten så säger han till sin fru Sara. Säg inte att du är min hustru. Säg att du är min syster. Det är ju nästan sant. Varför det? Och vad händer då? Jo, när Abraham kommer dit så är det en kung som ser Sara. Och kungen tänker, den där vackra kvinnan vill jag ha. Och det var ju det som Abraham befarade och tänkte. För vad är det som händer? Den här Abimelek, han tar Sara till sin egen hustru. Men innan han ens rör vid henne så kommer Gud i en dröm och talar till Abimelek. Nu ska du dö. Alla hade blivit dödssjuka. Hela din familj, hela din släkt ska dö. För du har tagit någon annans hustru. Och Abimelek, va? Det har jag inte alls. Han sa ju att det var hans syster. Det stämmer ju inte. Ja, men du måste du liksom lämna tillbaka henne. Och han är helt förtvivlad. Och så säger han till Abraham, vad tänkte du på? Vad hade du för tankar? Varför sa du inte sanningen? Jag höll ju på att göra en jättesynd och jättetabbe. Gud, fader, liksom uppenbarar sig för mig i en dröm. Och vad säger Abraham nu? Vi som trodde att han hela tiden var perfekt i sin tro. Så här tänkte han. Så här tänkte Abraham. Abraham svarar, jag tänkte på det här stället, fruktar man nog inte Gud. Det kommer att döda mig för min hustrus skull. Kan man få barn om man är död? Kunde löften uppfyllas? Kan man säga att Abraham trodde och tänkte Gud om stora ting? Han tänkte dåligt om Gud, om dåligt om sin nästa. Så det som stör oss och förstör våra liv är när vi tänker fel om Gud och fel om andra människor. Och framför allt fel om sin hustru. Alltså det är ju otroligt dålig stil. Håller ni med kvinnor? Ni tycker det var okej, de flesta, va? Håller ni med, kvinnor? Kan man göra så här? Nej, säger en dansk, säger nej. Vad säger ni, gubbar? Gjorde Abraham rätt? Gjorde Abraham rätt? Tänkte han fel? Lite man tänkte efter, ja, kanske. Han tänkte jättefel. Alltså, jag ska säga att det var ju fruktan och synd. Han trodde inte att Gud kunde beskydda dem. Trots att Gud har lovat att du ska bli far för nationer. Du ska få hur mycket avkomma som helst. Och så tror han är inte så rädd för Saras liv. Tänk, de kommer att döda mig och så kommer du att överleva. Alltså, det här är så typiskt. Vi tar nästa bibelord. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ett, fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Här har vi nu en som tror Gud om stora ting. Alltså, om man är överårig, man är inte längre fruktsam. Jag vet inte om det är 45 eller 50 eller 55, lite olika. Men Sara, hon hade passerat den här fruktsamhetsperioden. Hennes moderliv var dött. Ursäkta de här uttrycken. Men hon tänker annorlunda om Gud. Genom tron fick även Sara kraft att bli mor. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Så jag säger till dig, tänk att Gud kan ge nytt liv. Tänk kanske inte framförallt på er damer som har passerat den här gränsen. Det kan ju hända det också. Det kan du göra. Men jag tänker på att man har kommit in i ett tänk att jag kan inte längre bära frukt som kristen. Jag kan inte längre få de där bönesvaren. Jag kan inte längre få se profetierna uppfyllas i mitt liv. Jag kan inte längre få det som Gud en gång sa. Jag kan inte längre leva ut den drömmen som Gud planterade i mitt hjärta. Det kan du visst. Men du ska tro att det är Gud som ger dig det. Det är hans löften som är trofast. Och att du inte ska fixa en egen väg som Abraham och Sara försökte. De försökte lösa det på mänskligt sätt. Gud skulle göra det på sitt sätt. Wow! Tror vi på Gud? Vi tar nästa här. Vad är det som händer nu? Hebreerbrevet. Eller vad kommer nu? Och så står det om Abraham. Hebreerbrevet 11:11-12. Versen innan var de om Sara. Därför fick också en enda man så gott som död. Ja, alltså Bibeln är rakt på sak. Ni förstår liksom att, vad det betyder. Han fick barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Alltså Gud, han vill få äran. Så många gånger ska det någonting dö. Våran ambition och kanske vår vision. Det som är vår egen agenda. Det som är vår egen plan, vår egen styrka ska dö. Och så ska Gud bli förhärligad. Jag tror att det här är det svåra för oss. Så först ska vi tänka i tro. Sedan så ska vi tala tro. Och nu ska vi se om det funkar. Vi tar nästa vers här. Att tala tro. Okej. Okay. Vi vill stanna lite grann där. Hoppar inte iväg. Första Mosebok kapitel 22, vers 5. Alltså, nu har Abraham och Sara fått sin löftesson. Han hette Isak. Det betyder han skrattar. Bara en sån grej. Han skrattar. Han är full av glädje. Det var ju liksom bara, vi såg ju pojken här på scenen här i Elias. Han bara skrattar. Det måste vara helt underbart. Och vad tror ni att Abraham gjorde? Vad tror ni att människorna gjorde som hade skrattat åt Abraham och Sara? Jag tänker liksom att de var jättegamla. Jag överdriver inte när jag säger så. Liksom de kunde bara inte bli. Nu var det ingen som skrattade längre ut. Det var i familjen som var glädjen för löftet hade uppfyllt. Men nu så står det, nu prövar Gud Abrahams tro. Första versen i kapitel 22, första Mosebok. Och så säger han att han ska ge bort bönesvaret. Alltså det är det här som kan vara så svårt. När vi får ett genombrott, ett bönesvar, löftet är uppfyllt, vi har fått det där. Och så säger Gud att vi ska ge tillbaka det. Alltså det här är svårt, för Gud vill inte. Gud, han är en svartsjuk Gud. Han vill inte att någon ska ha den första kärleken. Han ska ha den första kärleken. Inte ens den mest älskvärda, underbaraste personen som Gud har ställt vid dig eller till dig är störst. Gud ska ha den platsen. Han är en svartsjuk Gud. Visst är det märkligt? Och Abraham, han får höra av Gud att nu ska du ta din son och så ska du gå till berget Moria och så ska du offra honom till mig. Alltså så här gjorde man inte i Israel. Och så här, man offrade inte sina barn. Man offrade boskap. Man offrade djur som symboliserade att man kunde få frälsning genom han som skulle komma. Det eviga offret, Jesus Kristus. Men Abraham, han tänker annorlunda nu. Och jag tycker att det här är så bra. För nu så säger han till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer jag ensam tillbaka till er. Nej. Sedan kommer vi tillbaka till er. Och jag tror inte att han bara sa det för att liksom, inte de skulle bli rädda. Utan han trodde vi ska komma tillbaka. För i hans sinne, i hans tanke och genom hans mun så börjar han nu tala ord av tro. Därför att Gud hade ju sagt att sonen skulle ju generera ytterligare barn. Och ytterligare barn skulle komma från sonen. Han skulle inte dö. Nu trodde Abraham att Gud hade en större plan och en lösning för det här. Men tro stavas beroende, jättebra. Tro kan också stavas risk, men tro kan också stavas, och det här är det mest bibliska, lyd. Lydnad. Trons lydnad. Tro stavas L-Y-D. Och så tänk liksom att alltså, men nej, men jag orkar inte längre. Jag känner inte för det här. Och så bara hör jag Herrens ande säger, gör det ändå. Lyd. Ja, men jag har ingen tro. Men jag lyder ändå. Och så känner jag att ja, men det är ju det handlar om. Det handlar inte om att jag har en känsla av att det skulle gå bra. Det handlar om att jag gick i tro ändå. Förstår du skillnaden? Jag ger det här offret till Gud. Inte för att jag känner, åh vad underbart. Nu ska jag ge bort mitt bönesvar. Nu ska vi ha halleluja kväll. Man bara tar det till sitt hjärta, dör bort ifrån sig själv, går iväg med offret. Abraham går iväg. Nästa vers. Abraham tog veden till brännoffret och la den på sin son Isak. Alltså, själv tog han elden och kniven och det gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far! Han svarade, jag är här min son. Han sa, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Säger Isak. Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Alltså det är det här som är. När det uppstår situationer i våra liv. Och vi ska liksom bära fram. Och vi ska ge tillbaka det som tillhör Gud. Vi ska ge tillbaka den välsignelsen vi har fått. Och vi ska ge det och offra det. Inte liksom vår egen son eller vår egen dotter av kött och blod. Utan offra det som Gud har gett oss. Som kan komma i vägen i vår relation. Och så bara tänk, men nu ska det gå. Gud ska ändå uppfylla sina löften med oss. Men det vi ska göra är att gå i trons lydnad. Alltså det här är svårt, men när vi gör det så blir det ett genombrott i våra liv. När vi gör det här så blir det ett genombrott för generationen efter oss. Woo, vi tar nästa vers. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram, trots att han hade fått löftena. Vi fortsätter. Och Gud hade sagt till honom, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Och därifrån återfick han honom också bildligt talat. Hebreerbrevet 11:17-19. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Vad är det som händer? Precis när han står där och liksom lyfter kniven och sonen ligger där på altaret och han liksom bara står där och hänger med kniven och så bara ropar Gud till honom och då har han utsett ett offer. Då är det en bagge som har fastnat i snåret och det är den baggen som ska offras. Gud, han har en utväg. Gud har offrat någon, utsett någon för alla tider. Vi kan inte komma med frälsningens offer till Gud. Han har utvalt sin egen son, Jesus Kristus, som det ultimata offret för våra synder. Halleluja! Och när vi fattar och förstår och inser, wow, det största offret, det gav Gud själv. Han offrade sin son. Vi behöver inte göra det. Halleluja! Halleluja! Så vi kan prisa Jesus. Jag tycker det är fantastiskt. Förstår ni att jag är exalterad? Hur många är det som exalterar i sitt hjärta? Kan ni vifta lite på öronen? Kan ni vifta lite med händerna? Kan jag säga tack Jesus! Att du blev offret! Och inte jag! Halleluja! Alltså det är kärlek. Det är kärlek. Vi tar nästa här. Nästa vers. Tack Jesus. Vi stannar där. Att tänka i tro, det är stort. Det börjar där. Att tala i tro, det är fortsättningen. Det sista var att agera i tro. Det är det som bekräftar och gör att det blir ett genombrott. Det som är lydnaden. Men den tron som jag vill lyfta fram här, det är den tron som står om i Romarbrevet 10. Och där står det också om hur tron ska växa från vers 4 till 17. Och när jag läste de här verserna idag så upplever jag att jag blir så överväldigad av att jag tror att vi har missat någonting här. Någonting som Gud vill tala till oss i vår församling, i våran stad. Det handlar om den tron som vi ska lyfta fram. Det är den tron som ger rättfärdighet. Det är tron på Kristus. Det är inte tron som handlar om någon slags andliga muskler. Eller hur mycket bilar och hus vi kan fixa genom tro. Eller hur många länder vi kan besöka i tro. Eller hur stora församlingar vi kan bygga upp i tro. Utan den tron som är att Jesus Kristus är vår rättfärdighet. Jag kan inte frälsa mig själv. Halleluja. Det här har Kristus fullbordat. Han har fullbordat lagen. Och så blev han vår rättfärdighet för var och en som tror. Och nu blir det en fortsättning här. Lyssna här hur fortsättningen är. Det var vers 4, kapitel 10. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger, fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus. Utan, eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger då den? Jo, ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. Alltså du har det här inom dig. Du kan få en rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. Och så har du det här inom dig. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Alltså du behöver inte vara andligt död längre. Du behöver inte försöka kämpa och klara av och lyckas och hålla lagen och budorden. Utan du behöver bara tro att Jesus Kristus är din rättfärdighet. Han är förlåtelse för dina synder. Han har burit det. Han är din frälsning. Han är din frid. Han är din rättfärdighet. Det är det här det handlar om. Och sen så ska du också tala ut det. Du ska säga med din mun. Alltså du ska tro i ditt hjärta Jesus Kristus är min rättfärdighet. Hur många tror det här i sitt hjärta? Säg det. Jesus Kristus är min rättfärdighet. Det är hjärtats tro. Ja, amen. Men det finns något mer. Man ska också bekänna, backa, förlåt. Att Gud har uppväckt honom från de döda och då ska du bli frälst. Men innan det så ska du bekänna med din mun att Jesus är Herren. En måndagkväll för många år sedan. Jag är på mitt första hemgruppsmöte, husgruppskväll. De som är där, de tror på Gud. De ber böner. Och jag har en jättelängtan. Jag vill också ha den tron. De talar med Gud som om han fanns i rummet. Det ville jag också göra. Men jag kunde inte det. Men jag trodde i mitt hjärta. Men jag hade aldrig bekänt Jesus Kristus någon gång. När jag kommer hem på kvällen så har jag fått ett nya testamente. Och så läser jag i det nya testamentet att jag ska bekänna med min mun att Jesus Kristus är min Herre. Och jag ska tro att Gud har uppväckt honom ifrån det döda. Så tänkte jag att, ja men, jag har inte riktigt trott på det här. Jag har funnits här, men inte här. Så jag frågar dig, i ditt hjärta tror du att Gud har uppväckt honom från det döda? Tror du det här i ditt hjärta? Då ska du också säga Jesus Kristus är min Herre, eller bekänna honom som din Herre. Och att bekänna betyder att säga detsamma som. Så hur blir man då frälst? Jo, man tror i sitt hjärta och så bekänner man med sin mun. Jesus Kristus är Herre. Ska vi bekänna med våra mun? Vem är Herre? Jesus Kristus är min. Och nu säger du det, och du ska också säga namnet Jesus själv. 1, 2, 3. Om igen. Halleluja. Så gjorde jag den kvällen. En måndagkväll. Och så blev jag frälst. Jag förstod ju inte riktigt då vad som hade hänt. Men liv kom in i mig. Frid kom in i mig. Och sen vill jag berätta för andra. Vi tar nästa vers. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Alltså det börjar med rättfärdighet från Gud. Men det bekräftas med att man också bekänner och blir räddad. Vi fortsätter. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Men du kan tänka så här, ja men mina synder kan inte förlåtas. Alltså det som jag har gjort, det kan aldrig Gud förlåta. Allting är förlåtet i honom Jesus Kristus. Alla synder, all skam. Så alla kan bli frälsta som tror på Jesus Kristus. Wow. Halleluja. Vi tar nästa vers. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Så det du ska göra är också att åkalla honom. Och hans namn är? Hans namn är? Ja. Så ska vi åkalla honom och så får vi del av frälsningen, men också av hans rikedomar. Vi är barn till en rik och god och generös Gud. Han är pappa, far i himlen. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Jag säger det igen. Jag vill att du ska bara gå med dig. Ta med dig där hem och känna wow. Ja men det här är fantastiskt. Och så fortsätter versarna. Det är så många bra versar där. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Så Gud, han frälser. Han ger rättfärdighet. Men vi tror. Och vi bekänner Jesus. Och så blir vi frälsta. Men vi är också kallade att predika. Att förkunna evangelium. Att berätta för andra. Vi tar nästa vers. Hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Det är det som Gud gör. Som det står skrivet. Hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Hur många är det som ber för någon som ännu inte är frälst? Har vi någon här? Det är rätt många. Underbart om alla blivit frälsta som du har bett för. Du kanske kan be för någon ny då. Men det här är en kollega till mig som har en kraftigt växande församling. Han heter Robert Morris, pastor för Gateway Church. Jag lyssnade på honom igår. Alltså den här berättelsen uppmuntrar mig så mycket. Och jag ber att den ska uppmuntra dig lika mycket. Det här handlar om det här som jag har sagt idag. Att tänka i tro, att tala i tro och att agera i tro. När han är, Robert Morris, ungefär 20 plus några. Han har varit frälst några år. Så får han bekymmer för sin farfar. Farfar är 78 år. Jag tror han heter Jim. Eller Joe heter han. Joe Morris. Och han går till honom och bara har syftat. Jag ska leda min farfar till Gud. Han ska bli frälst. Han hade liksom tänkt han ska bli frälst. Men så förstår han att det här kanske inte blir så lätt. För han visste någonting. Hans pappa hade berättat för honom att du vet, farfar är inte frälst. Men han har hört evangeliet. Jaså, hur gick det till? Jo, min pappa, han hade en arbetskompis. Han jobbade med att fylla hål i vägarna med asfalt. Det var deras jobb. Och det är 40 år sedan. Så bara fyllde de asfalten med hål. Blub, 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 blub. Och det var det en som hette Ray Alexander. Och Ray Alexander, han var så frimodig. Och han berättade för farfar, som då var kanske 38 blir det väl då, år, om Gud. Och han blev intresserad. Så han frågade, kan inte jag få veta lite mer? Jag kom hem till mig, sa Ray Alexander. Och liksom, då berättade han, det var lite svårt. Och då, den här predikantens pappa, han var bara 16 år på den tiden och ville övningsköra. Så han övningskör, de kommer till Ray Alexanders hem och hans farfar då kommer in i huset. Men pojken som var 16 år, alltså min kollegas pappa, han fick sitta utanför på verandan. För det var ju ett känsligt samtal. Alltså vuxna män skulle prata om Gud. Skulle inte pojken höra. Men han smyglyssnar hela tiden. För det är en sån där dörr, ni vet, i USA. Man sitter där på verandan, så är det sån där nätdörr bara mot flugor. Så han hör hela samtalet. Han sitter och lyssnar. Och så hör han evangeliet. Om vad Jesus har gjort. Att han har uppstått ifrån de döda. Att han kan ge förlåtelse för synder. Och sen så säger han. Du kan be den här bönen med mig. Så kan du också bli frälst. Och så säger din farfar. Jag vill inte. Han vill inte acceptera Jesus. Men om du någon gång vill det, så ska jag lära dig en bön. Och så lyssnar pojken och så hör han hur man ska be frälsningens bön. Hur man kan ta emot Jesus Kristus och Jesus blir Herre. Man bekänner sina synder, man får evigt liv. Och han på verandan, ensam, tar emot Jesus och blir frälst. Pappan där inne, han blev inte frälst. Han vill inte acceptera. Och den här mannen, Ray Alexander, han har ju ingen aning om vad som har hänt. Det var ju bara liksom någon slags misslyckande kanske, eller han vill inte ta emot. Och så får han inte reda på någonting. Men den här mannen då, pappan till Robert Morris, han växer upp och han blir en kristen affärsman. Han tjänar mycket och använder det in i Guds rike. Och så nu är hans son frälst och nu ska sonen gå hem till farfar. Alltså man är 78 år. Då tänker man tro, då talar man tro. Och när han kommer hem till farfar och så berättar farfar till sitt barnbarn. Du vet en gång. För 40 år sedan så fick jag erbjudande om att bli frälst. Jag tackade nej. Han kom ihåg det. Och säger, men vill du bli frälst nu då? Så öppet var det. Jag tänker liksom, då är det öppet. Jag sa, ja det vill jag. Och så får han be frälsningsbön med sin farfar Joe Morris. Och så blir han frälst. Halleluja. Visst är det härligt? Men sen så tror jag också att den helige ande vill uppmuntra den som har varit med och sått. Så han får en tanke. Jag ska ta kontakt med Alexander Ray. Och på den tiden kunde man inte googla. Utan då fick man ringa nummerbyrån eller någonting sånt. Det är många år sedan, förstår ni. Något liknande. Och så får man tag på numret. Och så svarar Alexander Ray som fortfarande lever. Och när han svarar så frågar han. Frågade då Robert Morris. Ber du fortfarande för någon som heter Hugh Morris? Ja, det gör jag. Hans namn har jag uppskrivet. Varför har du uppskrivit det namnet? Jag ber för alla som jag personligen har vittnat och förkunnat evangeliet för. Och när de blir frälsta så gör jag check. Jag gör liksom ett check. Och jag hade sån här check. Men jag har bara en kvar, sa han. Och det är Joe Morris. Och så ringer hans barnbarn och säger att han har blivit frälst. Halleluja. Alltså det är en rätt bra historia. Jag förstår att visst är du lite glad i ditt hjärta. Kan du gifta lite på öronen? Ska jag säga halleluja? Alltså jag tänker, det kan ske för oss också. Vi får någon tanke. Vi gör någonting. Och så händer det någonting. Vi blir ledda av Gud i vårt tankeliv. Vi kan också bli förförda av onda tankar för att vi lyssnar in det. Men vi kan också bli uppfyllda av goda tankar. Därför så har jag gett mitt liv till personlig bön, till bibelläsning, till att lyssna på predikan. Flera gånger i veckan. Halleluja! Alltså, jag tycker det är underbart med den personliga bibelläsningen. Den är oslagbar. Men att få någon annan som också förkunnar tro, då blir jag bara så här. Och så här. Tron kommer av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Men om vi inte tar till oss det, så är det precis som att det kvävs och krymper. Men när vi tar till oss det, så växer tron. Nu ska vi stå upp. Tack Jesus. Lovsångarna kan göra sig redo. Vi får den första bibelorden på väggen igen. Hebreerbrevet 11 stannar vi i vers 6. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Tack för att du sprider glädje, Simon. Det var en annorlunda variant. Den helige ande målar bilder, men det är Guds ord som föder fram de här tillsammans med Guds ande. När du får de här tankarna, du bara vet det är Guds kärlek. Gå. Hör du vad jag säger? Vänta inte in att fienden ska liksom ge dig ursäkter. Gå i tro. För Gud lönar den som söker honom. Vi måste förstå att det finns en lön när vi offrar och lyder och gör hans vilja. När lille David ska besegra jätten Goliat, så frågar han, vad får man om man besegrar den här jätten? Han är så motiverad, vad får man? Han frågar inte, hur dör man? Han tänkte liksom, hur ska jag dö? De andra, nej, jag vill inte dö. Han tänkte, vad får jag? Alltså, när vi dör bort ifrån oss själva så får vi uppståndelsekraft. Vi blir överfyllda av helig ande. Så om du mer tänker på vad du vinner och inte på vad du förlorar, då blir det kristna livet på ett helt annorlunda sätt. Men det innebär en kamp. Det innebär en kamp därför att vi har ett kött som inte vill lyda. Men vi har också en helig ande som bor inom oss och förvandlat oss. Som gör att vi bara vill leva för Gud. Har ni känt det också? Det är uppståndelsekraften. Det kommer moment varje dag då vi offrar oss och ger. Det kan vara ett moment att bara förkunna evangeliet för sin farfar, sin arbetskompis. Lägga sina händer på någon sjuk och se att Guds kraft verkar. Göra bort sig. Göra bort sig. För att ge ett vittnesbörd inför andra och bara uppleva uppståndelsekraften totalt. Eller som Stefanos som ger sitt liv, blir stenad till döds, men bara det sista han säger är förlåt, förlåt dem, förlåt dem. Alltså det här är starka grejer genom den helige ande. Du har fått ett mått av tro. Säg inte att du inte har fått något mått av tro. Det måttet, det kan växa. Det kan du förvalta. Men alla har fått ett mått av tro. Gud är inte orättvis. Men vad vill du göra av ditt mått av tro? Vill du använda det måttet av din tro? Placera det på Jesus Kristus och säga, men han dog för mig. Han är min rättfärdighet. Han är uppväckt ifrån de döda. Jag kan bli fylld av den heliga ande idag. Det har jag valt. Men också att den här dagen vara ledd av den heliga ande och säga de här orden till dig. Tack Jesus. Ska du lyfta en hand som bara säger jag vill ta emot det här ordet idag. Bara lyft den högt. Bara säga, jag tar emot det här ordet idag. Jag tar emot ordet i tro idag. I mitt hjärta, i mina tankar. Ska du bara hålla kvar din hand. Då ska du bara säga de här orden efter mig. Därför att också bekänna de här orden. Säg Jesus Kristus. Du är min Herre. Jag vill följa dina ord. Ge mig kraft att följa dina ord. Helig ande, ge mig mod att följa dig. Befrukta mitt tankeliv med trons tankar. Och ge mig en ny frimodighet att tala om dig. Att förkunna evangelium. I Jesu namn. Jag följer dig. Amen. Tack Jesus. Bara stå kvar. Led oss i lovsången. Här är vi. Vill ge dig vår lovsång. Bara var kvar. Och i den här lovsången så kommer det komma tankar till dig. Underbara tankar. Men bekänn också med din mun att Jesus är din lovsång. Bekänn med din mun. Och lyft dina händer också. Inte bara ditt hjärta. Prisa honom. Och gör det här. Så ska vi strax bjuda in dig till förbön. Klockan är bara 17:55. Vi har gott om tid. Gör det stilla. Tack Jesus. Varsågoda.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!